Det är ju nattvardsfirande idag. Och temat som jag tänkte på här, det var just om döden och livet. Det passar ju bra in just när det är nattvardsfirande. Genom död till liv. Och jag vet inte om det låter konstigt att säga att budskapet om döden har blivit väldigt levande, men så är det faktiskt. Vi var på minnesstund här för Berit Lopez nere i Götene. Det var gravsättning och så minnesstund. Och då funderar man också mycket på det här med livet och döden. Så just också att det var nattvard idag. Så jag tänkte jag skulle tala om det idag här. Och vi ska läsa från Romarbrevet till att börja med. Då kommer det bli en del bibelställen här. Jag vill läsa från Romarbrevet en vers först och det sjätte kapitlet, tolfte versen. Står det så här. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni som har återvänt till livet från döden. Låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan den här stunden. Och tack att du vill tala till oss. Hjälp mig att när jag predikar här och när vi läser ditt ord. Tack att det är ett levande ord i Jesu namn. Amen. Vi har återvänt till livet från döden, skriver Paulus här. Den stora paradoxen i den kristna tron, det är just det här att döden är vägen till livet. Bibeln är oerhört tydlig på det. Vi måste gå genom döden för att finna livet. Och det är totalt annorlunda än annan tro och filosofi. Det Bibeln menar med detta död och liv. Det finns ju andra religioner som det handlar om att späka sig själv och utplåna sig själv. Jag tänker speciellt på österländska religioner men också martyrskap inom islam och så här. Men det är inte alls samma sak vi talar om här. Vi ska komma till det alldeles strax. Bibeln talar om att det är totalt omöjligt att finna livet utan att dö. Samtidigt är döden en fiende till livet. Döden är ingen vän, utan det är någonting som har kommit in i skapelsen som någonting främmande. Det var inte så Gud hade tänkt från början. Det är inte hans yttersta vilja att vi ska brytas ner och dö, men på grund av synden, och Bibeln talar ju om det här. Därför är den onaturlig och obehaglig, själva döden. Men det som är bortom döden är fantastiskt. Och det livet börjar ju redan här. Fast vi måste gå genom döden också. Men det livet finns ju redan här när vi lever tillsammans med Jesus. Döden leder till härlighet, säger Bibeln. Och det finns ett underbart liv att leva redan här och nu med Jesus Kristus. Vi ska titta på några olika situationer som Bibeln belyser just när det handlar om döden. Och vi ska läsa om dödens väg till livet. Och de är listade av en brittisk teolog som heter John Stott, en evangelisk teolog. Och jag tyckte det var väldigt bra den här listan. Så jag tänkte vi ska titta på den lite grann. Och Bibeln talar om olika slags död. Och du har säkert reflekterat över det också. Den första vi ska titta på, det är frälsningen. När vi tar emot Jesus till frälsning, vi blir födda på nytt, så går vi från död till liv. Det är liksom det grundläggande, det första steget. Och då står det så här i Romarbrevet 6 och vers 11. Så skall ni också se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Så ska vi se på oss själva. Varje dag ska vi se på oss själva så. Vi är döda från synden, men lever för Gud i Kristus Jesus. Ett liv för en ny tidsålder. Ett liv i gemenskap med Gud. På grund av att Jesus dog för oss på korset. Allt när vi talar om död och liv, det handlar om vad Jesus har gjort. Vi knyter an hela tiden till korset, till hans död och hans uppståndelse. Det är det som gör det möjligt att leva ett kristet liv och äga det här hoppet som vi får äga. Vi behöver inte dö för våra synder, utan det finns en som har tagit våra synder, och det är Jesus Kristus. Han dog på korset för våra synder. Men vi måste dö bort från oss själva för att kunna leva med Kristus. Och när vi dör bort från oss själva, då dör vi med Kristus. Alltså vi identifierar oss med Jesu död på korset. Han har tagit våra synder. Han har dött för oss. Vi behöver inte dö för våra egna synder. Han har tagit dem, men vi måste identifiera oss med hans död och säga: ja Jesus, tack att du har tagit mina synder. Tack att du har dött på korset för mig. Då får vi del av frälsningens gåva. Vi förenas med honom i hans död och uppståndelse, säger Bibeln. Och det här är ett mysterium, det är väldigt svårt att förstå. Men när vi bryter brödet och dricker vinet får vi påminna oss om det på ett alldeles speciellt sätt. Det här gäller ju dagligen, det har ju inte bara med nattvarden att göra, utan det här lever vi ju dagligen i döden och livet. Men vi får påminna oss speciellt idag att vi förenas med honom i hans död och hans uppståndelse. Och det handlar om tron, säger Bibeln, och det handlar också om dopet. Det handlar om insidan är ju tron och utsidan är ju dopet. Och det här får vi räkna med varje dag. Vi ska hålla det här före, hålla det framför oss. Vi ska se på oss själva som döda med Kristus, men också uppståndna med Jesus Kristus. Det gäller här och nu samtidigt. Vi är både döda och uppståndna samtidigt. Det är också väldigt svårt kanske att ta till sig. Men det här som är frälsningen och på nytt födelsen. Det är den första döden som Bibeln talar om grundläggande. Sen är det en annan död som jag vill nämna. Och då hittar vi Markus 8 kapitlet 34-35. Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sa: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. Lärjungaskapet, efterföljelsen. Människorna på Jesu tid visste vad som var på gång. Om någon kom och bar på ett kors, eller den här tvärbjälken eller korsarmen eller vad man ska kalla det. Man bar ju inte, antagligen inte hela korset för det var för tungt, men just den här tvärbjälken. Människorna visste vad som var på gång. Vad var det som var på gång? Jo, det var en brottsling som var på väg till avrättningsplatsen. Det visste man. Alla visste det. Och antagligen hade de allra flesta sett en korsfästelse också. Antagligen hade Jesus sett det också. Och lärjungarna och folket som lyssnade till Jesu undervisning. Och ändå använde Jesus den bilden av efterföljelse. Att bära sitt kors och låta sig avrättas. Det är en oerhört stark bild. Den måste ha väckt väldigt mycket känslor hos de som lyssnade när Jesus undervisade på det sättet. En brottsling på väg till avrättning. Efterföljelsen att följa Jesus, det att ta sitt kors och följa honom. Man visste att det handlade om ju avrättning. Det fanns en luthersk präst under andra världskriget som hette Dietrich Bonhoeffer. Han blev avrättad i fängelse. Och han var motståndare till nazistregimen. Han dog strax innan krigsslutet. Och han undervisa så här att när Jesus kallar en människa uppmanar han henne att komma och dö. Det är liksom kallelsen. Kom och dö med mig. Då talar han inte om den fysiska döden i första hand, även om det kan innebära det också. Men först och främst dö bort från sig själv, att följa Jesus, lärjungaskapet. Och det är tvärt emot alla populära budskap idag om att förverkliga sig själv. Vi kan bara finna oss själva genom att dö bort från oss själva. Och då handlar det om den gamla fallna naturen. Det är det handlar om. Det destruktiva i människan. Det är det vi ska dö bort ifrån. De destruktiva krafterna inom oss. Bibeln talar om köttet och andens frukt och jämför det. Det är inte att vi ska tillintet göra oss själva och inte vara någonting. Bara bli en slags stoft eller en dörrmatta inför människor och så här. Det är inte det vi ska bli. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att dö bort från det som är destruktivt. De krafter inom oss som tillhör den fallna naturen som Bibeln talar om. Det är det handlar om. Så kommer det positiva fram. Det Gud har tänkt med dig och mig. Vi är nya skapelser i Jesus Kristus och det får blomma ut. Det är det som lärjungaskapet handlar om. Den tredje döden, det är mission. Johannes 12, 23-25 så står det så här. Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Också väldigt stark undervisning av Jesus. Och det måste jag... ingen kunde ju vara liksom likgiltig eller neutral när man hörde Jesus undervisa det här. All slags mission, och då tänker jag det som är kulturöverskridande, tänker jag som mission. Det kan vara i andra land och andra folk, men det kan också vara vårt eget land när vi jobbar med andra slags kulturer. Det är mission. Och det leder till något slags kors i mitt liv, skulle man kunna säga. All mission. Och då tänker jag här på vetekornets lag när Jesus undervisar om det här. Och Paulus, han uttrycker det väldigt starkt att genom evangeliets förkunnelse får människor liv. Men samtidigt får den som förkunnar det glada budskapet lida för det också. Och han säger, Paulus, i andra Korintierbrevet 4:12 så här. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Han upplevde att döden verkade i honom. Han fick bära ett kors för att nå ut med budskapet till andra människor. Till andra folk. Alla de här resorna han gjorde. Han fick lida väldigt mycket. Korsets teologi, det har alltid lett till framgång när det gäller mission. Man måste gå den vägen. Det är alltid ett lidande när det gäller att nå andra människor med evangeliet. Och speciellt när det är kulturöverskridande. Jag läste lite grann om en man som heter Adoniram Judson. Och jag ska bara läsa några rader från en bok här som berättar om honom. Och det är väldigt starkt och gripande när man läser om den här mannen. Han var missionär på början av 1800-talet. Och upplevde en kallelse från Gud att åka till Burma. Vet alla var Burma ligger någonstans? Det är bortanför Indien. Idag är det ju inte så där väldigt dramatiskt om man skulle resa dit. Man sätter sig på ett flyg och det tar några timmar sedan man där. Men på den här tiden, tidigt 1800-tal, då var det väldigt dramatiskt. Och långa båtresor. Och det var många sådana här pionjärer, som missionspionjärer man skulle kunna tala om här och ge exempel på. Men Adoniram Judson är ett exempel. Han kom från USA och han kände en kallelse att resa till Burma. Och det berättas lite grann, bara lite kortfattat om honom så här. När han friade till sin blivande hustru Ann sa han så här. Ge mig din hand och följ med mig till Asiens djungler och dö med mig där för Kristi skull. Tänk att få höra det när man friade. De kom till Rangoon, det är ju huvudstaden. Det har ju varit väldigt mycket skriverier på senare tid eftersom det har varit militärkupp där i Burma. Och det har ju varit diktatur i många år, många vi känner säkert till det också. Längre tillbaka har det varit väldigt svårt i det landet. Men det här är alltså tidigt 1800-tal. De kom dit 1813 och de gick helhjärtat upp i landets språk och kultur. Han visste att här gällde det. Han fick satsa allt för att lära sig språket och komma in i kulturen. Det dröjde 6 år innan Adoniram kände sig mogen för att hålla sin första predikan på det lokala språket. Och 7 år innan de fick registrera den första person som omvänt sig. Så det gällde att ha tålamod och uthållighet. Och tro på sin kallelse och det man hade känt innan. Det tog honom 20 år att översätta hela Bibeln till burmesiska. Därtill skrev han traktater, en katekes, en grammatikbok och ett engelsk-burmesiskt lexikon som används än idag. Det är ganska intressant. 200 år senare. Han fick utstå mycket lidande. Han blev änkling 2 gånger och miste 6 barn under sin livstid. Det var väldigt svårt många gånger. Både han och hans familj plågades ständigt av sjukdomar. När det blev krig mellan England och Burma misstänktes han för att vara spion. Han fick sitta i fängelse nästan 2 år och stå ut med bojorna, hettan och smutsen. Och på de 37 år som han tjänstgjorde som missionär åkte han bara hem till USA 1 gång. 1 gång reste han tillbaka till sitt hemland. Men följden av att han dog, det här är väldigt intressant. Och här kommer vi till den poängen då som jag är ute efter. Döden som ger liv. Följden av att han dog och begravdes i burmesisk jord blev att han också att han bar mycket frukt. När han och Anne, hans fru då, kom till Burma 1813 firade de nattvard ensamma den första söndagen. Eftersom det inte fanns några andra kristna att bjuda in. Så det var bara han och hans fru som firade nattvard. Och han kände det väldigt ensamt. Eller de båda kände det väldigt ensamt. När Adoniram avled 37 år senare, år 1850, fanns det mer än 7000 döpta burmeser och karener uppdelade på 63 församlingar. Och idag räknar man med att det finns mer än 3 miljoner kristna i Burma. En frukt av att en man och en kvinna som man fick med sig då, som man friade till, reste till Burma på Guds uppdrag och kallelse. Och det här är ju väldigt, väldigt, kommer väldigt nära det här, för att karener finns ganska många i Sverige. Du kanske känner till det, det är ganska mycket flyktingar. Och jag vet att Götene, i församlingen där jag var tidigare, då, där finns det ett par familjer, karener, som är med regelbundet. Som har baptistisk bakgrund. Och de är ju en frukt av hans, Adoniram Judsons arbete i Burma för 200 år sedan. Att han var villig att resa ut och jobba över kulturgränserna. Villig att dö bort från sin bekvämlighet och resa ut som missionär. Här skulle man kunna ta massor exempel. Det finns ju hundratals, tusentals exempel av det här slaget. Jag tänker missionärer som har kommit hit till Sverige. Anskar, vad hade hänt om inte han hade kommit? Ja, kanske någon annan hade kommit, men det vet vi inte. Cistercienserorden har vi. De munkarna som kom hit. Tänk på Kvarnstensgruvan och så vidare. Det var ju också missionärer som kom hit. Och man tänker hur de säkert kämpade innan. Kanske svårt att sova på natten. Och kände att Gud kallade dem att resa upp till kalla Norden och evangelisera för så lång tid sedan också. Det måste ha varit ett väldigt stort steg och ett stort uppdrag. Man kan bara fantisera om det. Men det bar frukt. Människor fick uppleva evangelium. Det handlar om att dö bort från sina egna ambitioner, karriär, bekvämlighet och kultur när Gud kallar. Att man är beredd på det. Att identifiera sig med en främmande kultur. Det är också en död. Jag ska nämna ett par till bara helt kort innan vi ska gå in på nattvardsfirandet. Förföljelse. Det står i Andra Korinther brevet 4. 10-11. Och det är Paulus som säger, han visste ju hela tiden vad han talade om när det gällde såna här saker. Alltid bär jag med mig min kropp, den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Ty jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Han visste vad förföljelse handlade om. Paulus hade, han hade stora erfarenheter av det. Och det kan ju innebära lite olika saker. Finns förföljelse i Sverige? Finns det här mitt ibland oss? Vårt samhälle. Det kan finnas en viss typ av förföljelse. Inte som vi kanske tänker. Som människor får lida i andra länder och sitta i fängelse och till och med dö för sin tro och så. Men det finns en slags förföljelse om man står upp för sin tro. Behöver inte alltid vara så. Men många gånger kan det bli så. Man måste vara beredd på det i alla fall. Det kan vara utfrysning från olika sammanhang. Det kan vara hån och det kan vara diskriminering. Kanske på arbetsplatsen eller familjen, att man blir bortstött för att man bekänner sig som en troende och så vidare. Men det kan också handla om ren fysisk misshandel, även om det inte är så vanligt i vårat land då, men det kan handla om det i många fall. Man beräknar att 200 miljoner kristna, det är stora siffror, över hela världen lever under förtryck från staten, alltså statligt förtryck för sin tro. 200 miljoner kristna, det är inte lite. Det är en stor andel av kristenheten. Det finns mer än 60 länder där kristna trakasseras, fängslas, misshandlas och till och med dödas på grund av sin tro. Ändå växer kristendomen väldigt snabbt, ja rekordsnabbt. Jag tänker på länder som Kina till exempel. Det är en väldigt tuff förföljelse och det är hårdnat där också. Men kyrkan växer ju väldigt. Delar av Indien är ju väldigt tufft, det vet vi. Vi har ju mission där och vi vet att det är svårt många gånger. Nordkorea ska man inte, kan man, ja, inte gå förbi. Det är ju det tuffaste landet i världen för kristna. Iran, det växer den underjordiska kyrkan. Hemliga församlingar och så vidare. Rekordartat. Afghanistan kan vi bara tänka på också. Och hur människor får lida där också idag då, som bekänner sig till Kristus. Förföljelse, det är en realitet och en verklighet. Och då kan vi ta nästa steg, det är martyrskap. Och då står det så här i Uppenbarelseboken 12 och 11. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv mer än att det kunde gå i döden. Och genom hela kyrkans historia så har ju det också varit en verklighet med martyrer. Och man brukar ju ta om martyrernas blod, att det är det mest effektiva sådden när det gäller evangeliet på olika platser. Och det är ju en död som är väldigt konkret som man kan tala om. Det är lite mer än förföljelse. Martyrskap är ju ännu mer. I Uppenbarelseboken 20 kapitlet och 4 versen så står det faktiskt om att de som är martyrer i som har blivit martyrer i himlen en dag ska få särskilda hedersbetygelser, en särskild lön i himlen. Det står faktiskt om det i Uppenbarelseboken. Du kan själv läsa 20 kapitlet och 4 versen. Jag citerade prästen Dietrich Bonhoeffer innan, när jag talade om det med lärjungaskap här. Och han dog som martyr. Han var ju motståndare till nazismen och han satt i koncentrationslägret Flossenburg. Och strax innan krigsslutet, när han satt i sin cell, så fick han order att lämna cellen. Man ropade upp hans namn och han visste vad det handlade om. Så han sa till sina medfångar, detta är slutet, sa han. För mig är det början till livet. Så hängde de honom efter det. Martyrskap. Vissa kristna får lida martyrskap. Även om det är en liten del. Men det finns människor även idag som får lida martyrskap. Till sist, dödligheten, den naturliga dödligheten. Filipperbrevet 1, 21-23, så läser vi Paulus ord igen. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att få bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Vi kanske kan identifiera oss med Paulus många gånger. Vi vill naturligtvis leva kvar här på jorden också. Men samtidigt finns det en del av oss som längtar till himlen också. Särskilt om man går igenom svårigheter så blir det ju levande. När man åldras, man blir sjuk och man går igenom lidande, då blir det ju mer stark den här längtan efter himlen. Livet för Paulus var Kristus. Därför inget konstigt att han ville dö, för han hade gett hela sitt liv till Kristus. Så han längtade att få vara med Kristus. Vi kristna behöver inte vara rädda för att dö. Även om själva döendet eller det som leder till döden kan vara väldigt obehagligt, så är det ju. Det kan vara väldigt plågsamt och sjukdomar som bryter ner oss. Men vi behöver inte vara rädda för själva döden. För det finns, vi äger ett hopp. Vi vet att livet fortsätter på andra sidan. Och vi får möta våran frälsare Jesus Kristus. Det som väntar är så mycket större och så mycket bättre än allt vi kan få njuta av här på jorden. De bästa stunderna här är bara en liten försmak på det som väntar en dag i himlen. Ibland har vi svårt kanske att föreställa oss vad himlen är och evigheten är. Men om du tänker på det du tycker bäst om här på jorden, det du njuter av mest och de bästa ögonblicken och de bästa stunderna. Det är en liten, liten försmak av himlen. Himlen är så oerhört mycket större och oerhört mycket mer fantastiskt än vi någonsin kan föreställa oss. Men vi får känna lite försmak nu och då här när vi lever på jorden. Så Herren Jesus Kristus, han kallar oss till ett underbart liv tillsammans med honom. Det är fantastiskt att få leva med Jesus och följa honom. Men det går alltid samtidigt genom smärta och vi får uppleva olika slags död i våra liv. Bibeln talar om att döden på något vis är slutet på det gamla men leder alltid till livet. Den här paradoxen, den här motsägelsen. Död och liv hör ihop i det kristna livet. Det går liksom inte att separera. Och det ska vi påminna oss nu om när vi firar Herrens måltid alldeles strax. Vi ber tillsammans. Herre, tack för ditt ord som vi har fått läsa. Tack att vi får påminna oss om livet som du har gett oss, Herre. Men hjälp oss också att förstå vad döden innebär, Herre. Och du kallar oss att dö med dig för att kunna leva med dig, Herre. Hjälp oss att förstå lite mer vad det handlar om och vad det innebär, Herre. Tack för heligheten tillsammans med dig. Tack för det fantastiska liv du har gett oss. Tack för din nåd, Herre. Välsigna nattvardsstunden nu också när vi bryter brödet och dricker vinet. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.